Det här är en podd från Svenska Yle.
Hur blev det nu egentligen? Vann Finland eller förlorade Finland? Och klarade sig Sanna Marin bra eller klarade hon sig dåligt i förhandlingarna vid toppmötet i Bryssel här för några dagar sedan? Ingemo Lindros, så där spontant, så vad är din känsla?
Jag får nog känslan av att Sanna Marin åtminstone ganska övertygande lyckas förklara att Finland har fått den bästa överenskommelsen som man kunde i det här läget få. Hon låter ju väldigt övertygande, till exempel i gårdagens A-studion där hon fick svara på en hel del frågor från oppositionen. Men sen om det här i längden kan övertyga finländarna om att det var en bra sak med de här konkreta bidragen till bland annat Sydeuropa. Så det återstår att säga. Jag är inte säker på att finländarna blir helt övertygade.
Nej. Det här är nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och Ingemo Lindros pratar jag alltså med. Ingemo är politisk reporter på Svenska Yle. Men som du sa så, Sanna Marin var ju verkligen på offensiven när hon nu försvarade uppgörelsen i Bryssel. Hon darrade inte på manschetten, varken på den här presskonferensen som hon höll eller sen just som du sa i TV när hon mötte oppositionen. Hon kände sig ganska segervis nog.
Jag håller med och jag tror det är bra att hon har snabbt stigit ut i offentligheten, alltså upprepade gånger och svara på frågor, för att frågorna är ju nog många. Och man märker ju att det börjar komma också nu, allt det här med att ska Finland vara med och betala Italien som ändå har skött sin ekonomi dåligt och pengarna går ändå till den italienska maffian, kan man säga, i sociala medier och så här. Så det finns ju de som verkligen liksom nu utnyttjar tillfället och idag faktiskt nu på torsdagen när vi pratar så ska ju den sannfinländska riksdagsgruppen samlas här mitt i sommarsemestrarna och ta ställning till någon form av åtgärder. Hemskt mycket kan de ju inte göra. Det är ju främst då något förslag om någon interpellation som då skulle vara det liksom grövsta och regeringen får ju, eller liksom det mest seriösa verktyget man kan ta till och regeringen får ju ändå förtroende i den här frågan. Så det kommer ju inte att hända något dramatiskt i finländsk politik på kort sikt. Men jag håller med där vad gäller Sanna Marin, att hon ger en bild av sig att hon har varit en ganska strikt förhandlare. Och hon sa det ju konkret också i tv:n igår, att jag är inte någon som man kan föra lätt, utan jag är ganska liksom hård förhandlare. Ja. Sen kan man ju fundera då att, ja, med tanke på slutresultatet, att skulle man ha kunnat gå någon helt annan väg? Ja. Jag tycker att den frågan måste ju få ställas.
Ja, precis.
Vad har hela utgångspunkten för förhandlingarna varit för Finlands del?
Ja, hon betonar ju det just precis som du säger, att hon inte är så snäll som hon kanske verkar, om någon hade tyckt det. Och sen finns det då den här historien om hur hon mitt i natten hade tillrättavisat Spaniens premiärminister och sagt att nu är det er tur, att nu har vi jämkat här, att nu får ni dra ert strå till stacken. Så hon odlar nu verkligen den här bilden, just precis det att det var tuffa tag, och det är det ju förstås, för det handlar om pengar, och det har ju många konstaterat nu i de här diskussionerna efteråt, att det är ju ingen tebjudning eller kalas det här där folk sitter och ler och är snälla mot varandra, utan det handlar om nationella fördelar, och då drar man hemåt så mycket man kan, samtidigt som man nu då ska tänka på det gemensamma bästa och i corona krisens spår. Och det är ju lite här som hela den här grundfrågan ligger på något vis, tänker jag, att det är liksom just precis det här, ska vi se till EU som en helhet eller ska vi tänka mera på Finlands intressen, och går de att förena eller är de olika?
Och den är ju på det sättet historisk den här överenskommelsen, att det är första gången som man beviljar direkta bidrag i den här formen till andra länder, alltså direkt inkomstöverföring. Mm. För det sker ju förstås alltid via de här årliga medlemsavgifterna till EU, där Finland då hela tiden har hört i nettobetalarna. Men det att EU lyfter lån i den här omfattningen och att man då ska börja ta in eventuellt olika avgifter i stil med EUs plastskatter och vissa extra avgifter för koldioxidutsläpp och sånt. Men det här kan bli ganska långtgående. Det närmar sig ju mer och mer en skatteunion. Och det är ju många som därför också tycker att det här är liksom, att det här måste vi diskutera mer. Mm. Att kritiken handlar ju också om det här, att man kan inte så här snabbt göra så här omfattande förändringar som kan ha jättestor betydelse för hela EUs framtid. Mm. Men sen är ju motargumentet där att nej, men varje överenskommelse görs ändå skilt, att inte har man gett EU befogenheter att liksom löpande lyfta lån och ta in extra skatter, utan det här var en sån här engångs överenskommelse.
Ja, men tycker du då, Ingemo, att det här diskuterades tillräckligt mycket före toppmötet? Har vi lyft fram det här tillräckligt mycket, att det här faktiskt är, att hur historiskt och unikt det är, inte bara det då att det har varit en coronakris, det vet ju, fattar ju alla att det är ett unikt och historiskt läge att så många är så drabbade, men just precis den här riktningen som unionen ändå tar, så kanske den ju inte riktigt har kommit fram så där jättetydligt i debatten ändå.
Nej, jag tycker att här har ju varit så kort tid också. Ja. Den här debatten har pågått under slutet av våren och under den här sommaren fram tills nu då. Och alla har ju inte riktigt hängt med. Sen är det ju svåra frågor som man borde diskutera länge och grundläggande. Och sen har ju EU då gjort den här lösningen att man har kombinerat den här återhämtningsfonden med annat som man också ville göra, som de här olika miljöåtgärderna, och nu kan man då söka pengar för de projekten från den här fonden och så här. Så här är ju en massa olika saker, och jag tänker att det där är ändå en jätteviktig och grundläggande fråga om vartåt man vill att EU ska gå, och om man ger mer av de här befogenheterna utan att diskutera dem ordentligt. Och grundlagsutskottet i riksdagen har ju påpekat, eller de som då har lyft fram kritiska synpunkter har ju påpekat där. Det är ju ofta också oppositionens företrädare, trots att grundlagsutskottet borde vara så här ganska fristående från den övriga politiken. Men det har ändå ställts frågor, så i viss mån hade förts en diskussion i den finländska riksdagen.
Det är ju viktigt, och det som ju också gör sen den här debatten komplicerad och råddig är det att man pratar om så många olika saker samtidigt. Det som ju statsministern betonar att var den här segern, så det var ju det nu då att det inte blev, det blev mera lån och mindre reda bidrag till de här mest drabbade, coronadrabbade länderna. Så det var ju då en seger för Finland till exempel, tillsammans med de här sparsamma fyran, de här fyra länderna som krävde det. Så det var en seger, men just precis det som du säger, att sen den här djupare eller mera längre gående trenden eller utvecklingen, så där, det är ju just precis en annan sak, och det är ju här sen som just oppositionen försöker slå in en kil, och det är ju här som du sa att sannfinländarna ska mötas. Så det, och om de hanterar det här läget skickligt nu, så kan de ju vinna på det här, eller hur?
Jo, jag tror att det kommer att ha ganska långtgående konsekvenser för politiken här hemma, om man tänker på kommande val och så. För att nu har ju statsministern och socialdemokraterna toppat opinionsmätningarna under hela våren. Och sannfinländarna har inte haft någon profilfråga att föra fram överhuvudtaget. De har ju bara varit tvungna att ligga lågt för att eftersom det ändå gick så pass bra med hanteringen av coronasituationen i Finland, så det har ju inte funnits just någonting, och invandrarfrågan har varit en icke-fråga i debatten under alla de här senaste månaderna. Mm. Så här är ju nu en av de här riktigt klassiska frågorna som sannfinländarna har vunnit val på, ja, förr.
Exakt, för det var ju på det här som det blev den berömda jytkyn under Timo Soinis ledning. Det var ju ett liknande läge då 2008 och efter det, eller hur?
Jo, och då var det ju faktiskt ganska hårda förhandlingar också inom eurogruppen, och det gällde de här nödlånen till Grekland. Och det här var ju oerhört impopulärt i Finland. Ja. Och det var ju det som dominerade sen kommande valdebatter, och där Timo Soini fick då en av sina stora segrar för dåvarande sannfinländarna. Mm. Att det var ju på den här EU-frågan som sannfinländarna då vann. Mm. Så om man jämför med den situationen då det ändå handlade om lån och där det ändå finns en tanke om att det ska betalas tillbaka, det är ju det här svaret på det här har vi ju inte ännu, eftersom lånet knappt har börjat betalas tillbaka. Men där finns ändå inbyggd en mekanism med de här garantierna och så vidare. Och det var ju en helt annan lösning än den som vi har nu, där det ändå handlar om att Finland är med och ger direkta bidrag. Och där den där låneandelen är då, det är ungefär 50-50, men att de där bidragen ändå är så pass stora. Och det här kommer ju att vara ganska svårt att sälja. En del har räknat på att det skulle betyda ungefär en 1 000 euro per finländare. Och är det sen då mycket eller lite? Stimulansåtgärderna i USA har varit jättemycket större än det.
Ja.
Men att liksom hur man ska sälja det här när Finland samtidigt är tvunget att lyfta lån mer än liksom kanske någonsin tidigare. Jag tror att sannfinländarna kommer att hålla på och tala om det här länge. Kanske längre än vad man nu tänker sig. Jag tror att det kommer att komma upp under hela året. Mm.
För även om det är på sätt och vis krångligt, så om man formulerar det som så att finländarna får betala x antal euro nu ur sina plånböcker för att rädda Italiens ekonomi efter coronan, så formulerar man det så har man ju ett ganska slagkraftigt politiskt budskap, och det kan ju vara mera slagkraftigt nästan än det här att man hänvisar till det gemensamma bästa, för det är ju det sen som är det här motargumentet och som sen blir kanske lite luddigt och lite svårt att förstå, det här att Finland ska vara med och betala för att det ändå gagnar oss i slutändan, för att vi är exportberoende och för att vi på det här sättet gagnas av en stark europeisk ekonomi. Så när man lägger de här två i vågskålen mot varandra, så då kan man nog tänka sig häftig debatt. Mm.
Och det skulle ju vara helt omöjligt att sälja en lösning, överhuvudtaget driva igenom en lösning här där Finland skulle ge direkta bidrag till Italien. Mm. Det skulle ju aldrig gå, det är inte ens någon som försöker sig på det. Och nu blir det ju lite så här att man gör detsamma men bygger in det via en komplicerad återhämtningsfond. Men för de som orkar sitta och räkna på det här och lyfta upp det, så kan det här ju nog vara en debatt som kommer att hålla i, att det här sen de facto betyder att så här och så här mycket har vi förlorat på det här. Men sen den här frågan att vad vi då vinner eftersom vi är exportberoende, så jag ställer den här frågan till Roger Westman som är ekonom och konsult och ofta uttalar sig i de här nationalekonomiska frågorna. Han ifrågasatte också det här att det här vanligaste argumentet att man ska göra det här för att främja Finlands export. Att han sa att om man tänker att man ska göra det, så ska man ju ge direkta bidrag till exporten.
Mm.
Och han tror inte att det hade blivit någon fullständig kollaps, att Italien skulle ha gått i konkurs eller någonting sånt om man inte hade gått in för den här återhämtningsfonden. Så det var helt intressant att höra, alltså kritiken kommer från många håll. Det är inte enbart från det liksom nationalistiska, sannfinländska hållet, utan det är också ekonomer som går in i debatten och och lyfter fram alternativa sätt att försöka lösa saker på.
Ja, och här är det ju så att här tror jag att de här ytterlighetsåsikterna, eller inte vet ytterlighets, men de här olika åsiktsståndpunkterna som står mot varandra, de kan nog aldrig mötas helt, för att frågar man till exempel sannfinländarna, så tror jag att de tycker att vilken uppgörelse som helst kanske skulle vara dålig, för man gillar inte hela unionstanken, medan Marin och kompani just stöder sig på det att det finns ett värde som är liksom mera än de här miljarderna, precis som du sa, i det att vi hjälper och stöder varann i kris. Så det är också en sån här ideologisk, eller det blir nästan en här trosfråga till slut, det här att vad man nu till syvende och sist tror på, så är också avgörande för hur man ställer sig i den här frågan.
Mm. Ja, och där är det är ju intressant när det blir en sån en ideologisk debatt av det här. Vi får se om det blir det. Ganska mycket hade ju handlat om det här att miljarderna, hur mycket blev det lån och hur mycket blev det bidrag. Mm. Men om det skulle bli en mer ideologisk debatt om hela EUs roll, så skulle det ju vara intressant. Mm. Och det att om medborgarna också liksom orkar ta sig an den debatten. Ja. Och så. Mm. Och nu så har vi ju inte heller svaret på det här, hur allvarlig den här coronakrisen de facto är för hela Europa. För det talades ju då tidigare i våras om att det här är större än eurokrisen. Mm. Men nu finns det ändå de som säger att eurokrisen var ju mycket mer allvarlig, att då fick inte ens de här sydeuropeiska länderna, till exempel Grekland, lån överhuvudtaget. Och att den situationen har vi ändå inte nu.
Nej.
Men sen kan det finnas andra delar av den här krisen som är allvarligare än vad vi hade då. Men vi har ju inte svaret på det här ännu.
Nej.
Kanske det var därför också som det blev så svårt, att nu så ska man då fatta stora beslut om man är liksom halvvägs.
Precis, så är det. Vi är fortfarande mitt i coronakrisen faktiskt. Men tack Ingemo så jättemycket för det här resonemanget. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!